Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. City of Quartz, Excavating the Future in Los Angeles är Mike Davis inflytelserika fackbok från 1990 om Los Angeles historia, maktstruktur och byggda miljö. Istället för att skildra staden som sol, film och obegränsade möjligheter undersöker Davis vilka politiska och ekonomiska beslut som skapade dess ojämlikhet. Han kombinerar urban historia, politisk ekonomi, kulturkritik och social geografi. Bokens syfte är att gräva fram de konflikter som döljs bakom stadens attraktiva självbild. Från markexploatering och rasåtskillnad till polisarbete, privatiserad säkerhet och förfall i industrisamhällen. Davis följer både idéer om Los Angeles och de institutioner som omsatte dem i fysisk stadsform. Därför blir bostadsområden, motorvägar, parker, köpcentrum och polisstationer inte neutrala platser utan uttryck för intressen och maktförhållanden. Analysen är tydligt vänsterorienterad och ofta mörk i tonen, men dess centrala fråga är bredare: hur formas en storstad när marknad? Rädsla och privilegier får styra vilka som får röra sig fritt, bo tryggt och påverka framtiden. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, Los Angeles som en konflikt mellan utopiska löften och social verklighet. Davis inleder sin undersökning med spåren av Llano del Rio. Ett socialistiskt kooperativ i Antelope Valley som upplöstes under 1910-talet. För honom är Pleasant viktig, inte främst som en modell som kunde ha löst stadens problem. Utan som ett tecken på att Los Angeles hade andra möjliga framtider än den som senare blev dominerande. Boken ställer denna förlorade möjlighet mot den välkända bilden av södra Kalifornien som ett paradis av sol, egna hem och ständig tillväxt. Fastighetsintressen och regionala makthavare gjorde denna bild till ett effektivt politiskt verktyg. Den lockade inflyttare och investeringar samtidigt som den dolde konflikter om vatten, arbete, bostäder och rasism. Davis visar därmed att stadens optimistiska reklam inte bara var kultur utan en del av dess ekonomiska utvecklingsmodell. För en svensk lyssnare kan skillnaden mot den nordiska idén om stadsplanering som ett offentligt samhällsprojekt vara klargörande. Här framträder istället en stad där privat markägande, kommunal splittring och spekulation ofta har haft avgörande betydelse. Davis huvudpoäng är att urban form aldrig uppstår naturligt. Den skapas genom strider mellan grupper med olika resurser och de beslut som presenteras som framsteg kan samtidigt begränsa andras möjligheter. För det andra, eliter. Villaägare och institutioner formar stadens politiska geografi. En central styrka i City of Quartz är att Davis inte behandlar makten som en enda sammanhållen elit. Han kartlägger hur skilda grupper, bland annat den protestantiska etablissemangsmiljön i centrala Los Angeles, nya förmögna grupper på västsidan, lokala villaägarorganisationer. Polisen och delar av kyrkans ledarskap har påverkat stadens utveckling. Grupperna har inte alltid haft samma intressen, men de har ofta kunnat enas kring ordning, fastighetsvärden och kontroll över lokala beslut. Särskilt villaägarorganisationernas roll visar hur vardaglig lokalpolitik kan få stora konsekvenser. När etablerade invånare motsätter sig tätare bebyggelse, billigare bostäder eller integration skyddar de inte bara sin närmiljö. De bidrar också till en regional struktur där mindre välbärgade och icke-vita invånare trängs undan eller koncentreras till andra områden. Davis kopplar därför det lokala självstyret till en större politisk ekonomi. Det som kan framställas som demokratiskt grannskapsinflytande kan också fungera som ett redskap för exkludering. Boken gör denna mekanism konkret genom att läsa stadsdelar som resultat av organiserade intressen. Perspektivet är användbart även utanför USA. Eftersom det uppmanar läsaren att fråga vem som faktiskt har tid, pengar och institutionell tillgång att påverka beslut om bostäder, service och offentlig miljö. För det tredje, Fortress City, när rädsla byggs in i det offentliga rummet. Davis mest kända begrepp är Fortress City, den befästa staden. Med det beskriver han hur rädsla för brott, social oro och fattigdom omvandlas till arkitektur, bevakning och reglering av offentliga platser. Grindar, privata vakter, övervakning, defensiv stadsdesign och hårdare polisinsatser blir enligt honom inte enbart svar på otrygghet. De skapar också en stad där vissa människor uppfattas som självklara invånare och andra som hot som ska avlägsnas, stoppas eller kontrolleras. Det viktiga i Davis resonemang är sambandet mellan den materiella miljön och politiken. En bänk som inte går att ligga på, ett torg med intensiv bevakning eller ett bostadsområde med begränsat tillträde framstår lätt som små tekniska lösningar. Men tillsammans förändrar de vem som kan använda staden och på vilka villkor. Davis riktar särskild uppmärksamhet mot hur hemlösa, fattiga och rasifierade grupper drabbas av denna utveckling. Hans språk är polemiskt och kritiker har invänt att han ibland generaliserar för mörkt. Ändå har begreppet fått lång räckvidd inom statsforskning eftersom det fångar hur säkerhetspolitik kan ersätta sociala lösningar. Boken kräver inte att läsaren förnekar verklig otrygghet. Den kräver att man granskar vilka åtgärder som väljs, vem de skyddar och vem som betalar priset i form av minskad frihet och tillgång till gemensamma rum. För det fjärde, kulturens Los Angeles, från solskens myt till noir och teknokratisk framtidstro, City of Quartz är mer än en studie av politik och fastigheter. Davis undersöker också de berättelser genom vilka Los Angeles har förstått sig självt. Han rör sig från tidiga marknadsförares solskens bild till grävande journalister som avslöjade korruption. Vidare till noirförfattarnas mörka storstad och till de vetenskapliga miljöer som förknippades med Caltech. Dessa intellektuella och kulturella perspektiv är inte löst placerade sidospår. De visar hur en stad kan bära flera motstridiga framtidsbilder på samma gång. Solskensmyten gav legitimitet åt expansion och inflyttning. Noir-traditionen beskrev däremot en värld av maktmissbruk, främlingskap och korruption. Den tekniska framtidstron lovade att expertkunskap kunde bemästra natur och samhälle. Davis låter dessa synsätt kollidera för att visa att kultur både kan dölja och avslöja maktförhållanden. Metoden skiljer boken från en renodlad kommunalhistorik. Läsaren får se att populära bilder av en plats påverkar vad som förefaller möjligt och rimligt i politiken. När en stad främst framställs som ett privat paradis kan krav på jämlik offentlig service framstå som störande. När den skildras som hotfull kan kontrollåtgärder verka självklara. Davis använder alltså kulturhistorien för att förklara varför sociala konflikter inte bara utspelar sig i fullmäktige salar eller på marknaden, utan också i människors föreställningar om staden. Slutligen Fontana och det brutna löftet om industriell tillväxt, bokens avslutning i Fontana. Den tidigare stålstaden öster om Los Angeles fördjupar Davis kritik av regionens tillväxtmodell. Fontana står i kontrast till de glamorösa bilder som ofta dominerar berättelsen om södra Kalifornien. Här syns konsekvenserna av avindustrialisering när arbeten och den stabilitet som knutits till industrin försvinner. Davis kallar platsen för en drömmarnas skrotgård, ett avsiktligt hårt uttryck som sammanfattar hur löften om välstånd kan övergå i socialt och materiellt förfall. Poängen är inte att industrisamhället var rättvist eller problemfritt. Snarare visar Fontana att en ekonomi byggd på snabb expansion och rörligt kapital kan lämna hela samhällen med kostnaderna när investeringar flyttas eller produktionsmodeller förändras. Detta knyter ihop bokens olika nivåer. Segregation, bostadspolitik, polis och stadsdesign kan inte förstås isolerat från arbetsmarknad och kapitalflöden. När ekonomisk osäkerhet ökar växer också trycket på bostäder, offentlig service och lokala gemenskaper. Avslutningen förhindrar dessutom en alltför snäv läsning av Los Angeles som bara centrum, Hollywood och välbärgade förorter. Davis placerar stadens utkanter och arbetarklassens erfarenheter i centrum för analysen. Därigenom visar han hur en storstads framtid också avgörs i de områden som sällan räknas in i dess mest säljbara identitet. Sammanfattningsvis, City of Quartz passar särskilt väl för läsare som vill förstå Los Angeles bortom filmindustrin och den vanliga berättelsen om sol, motorvägar och individuell framgång. Studenter och yrkesverksamma inom historia, samhällsplanering, geografi, arkitektur, sociologi och statsvetenskap får ett rikt exempel på hur stadsmiljöer kan läsas politiskt. Boken är också relevant för den som intresserar sig för bostadssegregation, gentrifiering, polisens roll eller privatiseringen av gemensamma rum. Den praktiska vinsten ligger mindre i färdiga reformförslag än i ett skarpare sätt att ställa frågor. Vem har makt över marken? Vilka grupper definierar trygghet? Vilka följder får lokala beslut för människor som saknar egendom och inflytande? Davis utmärker sig inom urban historia genom att förena arkitektur och stadsrum med klassrelationer, rasism, ekonomiska intressen och kulturella myter. Många böcker om städer beskriver planeringsideal eller enskilda stadsdelars utveckling. City of Quartz visar istället hur dessa nivåer hänger ihop i en bred, konfliktfylld berättelse om en hel region. Dess polemiska och dystra ton är både en tillgång och en begränsning. Läsaren bör vara medveten om dess tydliga socialistiska perspektiv och om att Davis oftare blottlägger system än formulerar detaljerade lösningar. Men just denna kompromisslösa blick för det dolda gör boken särskiljande. Trots att den skrevs 1990 erbjuder den fortfarande användbara begrepp för att förstå hur ojämlikhet kan byggas in i vardagens gator, bostäder och institutioner. Om du vill stödja Mike Davis, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!